Hej och välkomna tillbaka till podden Skolsverige som finns där poddar brukar finnas och på skolsverige.com. Och den här veckan, liksom alla andra veckor, så tänker vi summera veckan rent subjektivt utifrån våra synvinklar. Mycket nöje!
Det här är Skolsverige.
Ja, ja men precis. Mm. Men nu äntligen är det så att iTunes har börjat släppa statistik om lyssnare där. Det är bara intressant för andra människor som har podcast. Jag tror att vi myggar av den diskussionen nu.
Ja, nej, men vi har lyssnare.
Vi har lyssnare.
Kan vi ju sammanfatta det?
Finns det en statistik som visar att det är någon som lyssnar på den här podden och vill säga hej och hjärtligt välkommen till dig som är gör det.
Eller hur? Men vi får faktiskt lite meddelanden och sånt ibland och det är lite trevligt tycker vi.
Så är det absolut. Mm. Du, om vi ska komma fram till något vettigt, hur är läget?
Det är bra. Det är ju julavslutning i dagarna och man summerar. Vi har liksom, man knyter ihop säckar som man ska öppna igen till våren och lite sådär. Så det är skönt.
Du börjar komma in i den liksom så här, den aspekten av julstämning liksom. Att summera, sätta punkt eller så.
Ja, eller i alla fall lägga på vänt.
Nej, men du måste ju ha massa kurser som slutar. Alltså, särskilt i kursbaserat system måste det vara så. Du är inte det.
Nej.
Men i gymnasiet i allmänhet har det.
Men väldigt få efter 2011.
Är det så? Smart. Det är ändå bra att det finns lite mer så i det. Det är bara min fördom i så fall om gymnasiet att det händer massa grejer även i bjudet. Jag tänker sig betyg som sätts och liksom så. Det finns ju inte någonting så här. Okej, ja, det är halva liksom. Ja, banan, det är golfrundan är det de hålen när man går hemåt liksom.
Gäller
är,
hur?
Jag tänker så här, skidåkning, det är någon, en kallad referens i det här som jag inte förmår att ha så jag släpper den. Men det finns någonting där.
Jo, men det är liksom det blir, ja, nej, men man lägger det på vänt. Jag liksom, ja, det får konservera sig lite över jullovet. Hur är det själv?
Jo då. Det är ju lite likadant. Jag känner framförallt att jag har börjat checka ut eller så. Jag brukar vara ganska bra på att hålla tempot rätt in i kaklet liksom vid jul. Och att liksom så här, ta nytta av alla pass som finns. Och det gör jag ju naturligtvis. Jag har en pedagogisk planering och gör innehåll och så.
Har du det?
Jag gör mitt jobb utifrån min chef hörna på den. Men liksom, det är också så här att jag bara känner lite mentalt eller så här psykiskt att okej, nu är det snart jullov. Och det är också för att så här, det är så himla tätt inpå. Jag satt här helgen innan jullov och var så här hemma hos mina föräldrar och sen vi tog in julgran och började fixa grejer och så. Vilket är tidigare än vad vi brukar. För vi brukar ses hela familjen den 23, göra allt det där och så firar vi järnet och sen så drar vi och så är det slut. Och så liksom så här, det är väldigt intensivt men nu är det så här, ja, men det är gött att börja så här, ta lite tid och landa i det där. Sen bygga upp den känslan och det är så här, jo, sen är jag är absolut på i julfeeling nu.
Och jag längtar till den, till juldagen när jag får krascha.
När du får krascha, ja, så tänker du.
Ja, det blir bra. Det kommer att bli bra.
Japp. Karin, den här podden funkar ju så som den brukar göra. Att vi är lite spaningar om saker och ting som händer. Eller så.
En subjektivt summerad vecka.
Så kan man tänka. Ja. Jag vet inte om jag tänker att det här är som saker som är ett vecka. Jo, kanske vissa saker. Nej. Vi får se, vi fastnar det. Hur som helst, spaningar fram och tillbaka. Vad har du? Hit me, kör.
Ja. Vad har vi? Jo, men alltså så här. Jag sitter ju, vi ska ju fira jul och vi pratar ju om det alldeles nyss. Liksom, att man själv går in i julfeeling och sådär. Men i år så känns det liksom väldigt, väldigt speciellt. För att jag jobbar ju på det nationella programmet. Men vi har ju även språkintroduktionsprogram på den här skolan. Och i år så har ju, alltså i rasande takt så blir de här unga människorna allt oftare uppskrivna i ålder.
Hur går det till? Liksom? Vad är processen? Är det?
Ja, det är ju ofantligt godtyckligt för att de som går här på skolan har ju varit här i 2 år minst. Vilket gör att de blir ju uppskrivna fram till, alltså så att de är 18 år. Så att de kan ju liksom ha uppgett då, så är de 17 och ett halvt och så blir de 18 då från och med den dagen Migrationsverket har bestämt det. Och då, och det, fast de har ju varit här väldigt länge egentligen, så att när de kom hit så var de ju under 18 år helt klart. Men det som händer när de fyller 18 år, oavsett, alldeles oavsett om de blir uppskrivna eller inte, är ju att de förlorar sin rätt att bo på de här ungdomshemmen, för de då anses vara myndiga. Så att de förlorar sin bostad helt enkelt, och den som trygghet som de har skaffat sig, de förlorar sin gode man, de förlorar en massa saker.
Det är inte riktigt vettigt.
Nej, det är klart att det inte är, om du tänker att de här unga människorna är ju fortfarande 18 år, precis som alla våra årskurs 2 elever här på gymnasiet.
Precis.
Och jag menar, svenska samhället har ju bestämt att man har ansvar för en ungdom så länge den går på gymnasiet. Jag, alltså som förälder har jag ansvar för mina ungdomar ända fram tills de, för mina barn ända fram tills de liksom tar studenten, oavsett om de fyller 18 eller inte. Men de här unga människorna då förlorar all den, alltså förlorar sin bostad, de förlorar sin gode man, de förlorar sina kontaktpersoner och allt det stöd de har fått då. Och så ska de då flyttas till olika flyktingförläggningar runt om i landet.
Det är ju helt orimligt. Alltså det finns ju ingen, alltså den 18-årsgränsen, ja okej, okay, man är myndig när man är 18, men liksom, det är ju ingen som... Men det är som du säger, det finns ingen svensk 18-åring som är självförsörjande på det sättet. Det gör det ju, men det är inte alls en särskilt stor grupp.
Nej, nej, men om man kan ju ha massa åsikter om det här, men problemet blir ju rent konkret är ju att de går ju i skolan här. Och Migrationsverket har inga som helst planer att nyttja några lokaler i Göteborg. Utan då, om de har tur så hamnar de i Halmstad eller Vänersborg. Och det betyder ju att de får åka liksom ganska många mil för att ta sig till skolan, för vare sig Vänersborg eller Halmstad har skolplatser till de här unga människorna. Så att det är liksom, utan istället så ska vi då betala pengar för att de ska åka buss.
Jävla meningsfull myndigheten är Migrationsverket.
Nej, men det känns ju liksom som att ingen har tänkt. Och så säger Göteborgs kommun, säger ju att det här verkar ju idiotiskt, för nu får vi ju betala bussfärder istället för att de kan bo i en ledig lokal här borta. Kan vi inte sätta alla de här unga människorna i en lokal som vi har? Nej, det går inte, för det är statligt då versus kommunen. Och så kommer de inte överens och så blir det byråkrati av allting. Och samtidigt som då de här unga människorna då desperat letar efter ett boende här i Göteborg, för att de, för att även Migrationsverket konstaterar ju att det är ju inte något tryggt ställe att vara eller plugga på om man är liksom 18 år. Man ska inte vara där, säger de, när man ringer, för det har vi ju gjort då. Så att vi sitter ju här nu då, så har vi liksom en cirka 20 elever på Schillerska som inte kommer att veta var de ska bo över jul. Och så ska vi ha julavslutning imorgon.
Det är ju inte så himla... Nej, jag vet inte. Jag har inget att säga om det. Det finns inget att säga om det. Eller så.
Nej, och då ska man hålla jultal och ta hand om varandra och kärlek och sådär. Det känns ju liksom... Nej.
Alltså på riktigt, det är ju bara falskt.
Ja,
det finns ingen möjlighet överhuvudtaget att göra det.
Nej.
Det finns ingen möjlighet överhuvudtaget alls.
Nej.
Det, ja.
Och samtidigt som ja, nej, det
men
här...
Vad är poängen med att skriva upp folks ålder? Alltså, nej, men det handlar inte om beskrivning av ålder. Jo, det är ju såklart ett problem. Men problemet är så här, vad är det som händer när man fyller 18 som en del av det systemet? Det måste ju ändå någonstans... Om vi har 100 000 18-åringar i det här landet per årskull, typ. Ungefär. Det här måste ju vara de som är absolut svagast av dem. Eller så. Inte av sig själva, men de måste tillhöra den gruppen av folk som behöver absolut mest stöd av samhället. Vad är det för vettigt som säger att så fort de fyller 18 då, bam, tar vi bort alla grejer. Det finns lite andra resurser, men de måste bo här borta, de måste plugga här, de måste göra sig så, de måste gå på de här nya personerna. Så. Det är ju liksom världens sämsta byråkratiska designlösning. Alltså bara en grej att det här är en massa människor, det finns ett system, det är någon som har hittat det för bor, går i skola, du har liksom fått i sammanhang och så. Mm. Allt det här som är svårt för det offentliga att bygga upp för en person som inte är liksom med sin familj eller så, att kompensera för. När vi kommer dit, det är en örfil mot de personerna naturligtvis, men också tänk alla myndighetsmänniskor som de har mött längs med vägen när de var 15 och 16 och 17 och 17 och ett halvt och så, som har liksom hjälpt till för att bygga upp en trygg tillvaro runt dem. Så bara, sjupp, rycker man bort det så fort de fyller, det är ju så korkat så klockan stannar.
Ja, och inte bara det, det är ju också, det finns ju liksom en massa saker här, har ju liksom massa lärare gjort massor med liksom engagerat sig.
Men jag säger
sig.
Alla de här tjänstemännen som har engagerat sig i deras liksom liv på ett eller annat sätt. Och sen bara, ska det ryckas bort för ingen bra förklaring skull.
Nej, och för att vi har det här, vi lagar det till för att följa så bla bla bla. Jo, men i det här fallet så handlar det ju inte, det blir ju till och med dyrare för oss.
Men det handlar ju, alltså jag tror det i grund och botten handlar om att Sverigedemokraterna styr det här landet mer än vad vi tror. Alltså även om vi inte har formell makt så har de en enorm informell makt att bygga upp en jorden och så. Mm. Det finns ingen som helst handlingsutrymme för statliga myndigheter att vara så här. Fast här är det, borde vi vara lite snällare, här borde vi vara lite slappare. De här människorna som är typ 18, låt dem behålla alla fördelar som de hade innan de var 18.
Ja.
Eller så. Det finns ju ingen som helst möjlighet att så här, på ett politiskt sätt så, här, bara, så ska vi göra. Skit i om de är 17 eller 18, vilken ålder de är, ge dem allihopa bra chanser. Det finns ju ingen människa som säger det, för då kommer de säga, kommer hela internet döda dig? Alltså på riktigt, folk skulle bli dödshotade om de sa en sån sak. Generaldirektörer skulle bli det, politiker skulle bli det.
Mm.
Ingen vågar ta en sån någon inställning för att det är liksom inte populärt. Och det är de människorna som hör av sig, de människorna som mejlar och ringer och så. Mm. Och det är därför som liksom vi har en sån kultur. Där det är så här, nej, vi måste liksom så.
Och samtidigt så jag kan känna utan att, liksom att de här unga människorna var ju, det är ju inte så att alla är ju överens om att när de kom hit så var de ju.
Jo.
De var ju 16
år. Men det går troll i den där åldersgränsen. Ja. Alltså hela den här ålderstesterprövningen.
Vi släpper det. Men det finns ju liksom att de var 16 när de kom och sen råkar de bli 18. Och då ska allting bara gå åt helvete. Ja. Och så känner man sig, vänta lite nu. Nu är det ju någon som inte har tänkt. Vi har satsat det som 2-3 år. Och sen bara, nej.
För det här systemet är inte designat för att 16-åringen ska bli 18.
Nej, de ska bara vara 16 jämt. Nej, men alltså på riktigt.
Tiden och sånt.
Vi glömde den. Alltså på riktigt, gör om, avgå alla. Alltså jag har grinat omkring detta i helgen och vi är många som gör det. Men nu, det är hemskt det.
Du,
från en myndighet till en annan.
Ja, precis. Det är faktiskt en myndighet. Men det är, framförallt är det så här... Det du beskriver någonstans är ju så här, det finns inga som helst förutsättningar att göra ett vettigt jobb.
Nej.
När man får bli behandlad på det sättet.
Mm.
Och oftast ska man ju se till Migrationsverkets fördel, så är det ju inte de som är i förbind för skolan. Även om det här är ganska ordentligt förbind. Så är det inte liksom de som är skurk nummer ett, om man kollar på vem som oftast kommer upp.
Nej.
Utan där finns det andra aktörer. Så.
Ja, de är ju många.
Och apropå det så är det dags för avtalsrörelse. Mm. Hashtag skolavtal 18 är tydligen en grej man vill läsa in sig på det här. Det börjar liksom nu, vårt avtal, alla vi som jobbar åt kommuner och så, oavsett om man är förskollärare, fritidspedagog, grundskollärare, gymnasielärare, så har vi samma kollektivavtal. Det är Sveriges kommun och landsting som står som arbetsgivarpart.
Mm.
Och då är båda facken som tillsammans lägger fram yrkande. Det har vi gjort nu. Det här är det vi kräver, det vi förväntar oss. Så.
Mm.
Och det finns ju mycket delar i det naturligtvis. Poängen någonstans är ju liksom att nu visar nya siffror från Statistiska centralbyrån att 2035 så kommer det fattas 80 000 lärare.
Nej.
Det är 79 000, så det är rundar slängar 80 000 lärare. Det är typ var fjärde lärare i det landet, ungefär. Lite mer än så. Så liksom, om vi vill kunna ha någon skola som funkar, så måste vi ha, alltså, göra något allvarligt för att rekrytera. Det handlar om lön, det handlar om arbetsmiljö, det handlar om liksom villkor och så. Man ska inte behöva bli sjuk för att man vill jobba som lärare. För det kommer jaga bort de som vill det och det kommer inte attrahera några nya. Så. Och det finns liksom en del i ett helhetsgrepp där man behöver göra skolor till attraktiva arbetsplatser. Så.
Mm, mm.
Det finns ju redan en ganska så här, klen fördom om att lärare är chilljobb där man gör så himla mycket och där man har långa lov. Och så. Men det finns ju.
Ja.
Den blir mindre och mindre utbredd. Såklart, för att fler människor förstår vad det är som händer.
Jo.
Men vi behöver komma tillbaka till att det ska vara verklighet att lärare är ett chilljobb. Inte att vi liksom inte gör saker, att man går hem klockan 2, vet, alla de här liksom hemska grejerna, utan snarare bara så här, det är ett jobb där man har bra förmåner, där man har liksom bra villkor, där man får liksom jobba med att förverkliga liksom sig själv och människor runt omkring sig, där man har tid och liksom engagera sig.
Mm.
Och man tar sig an som arbete att jobba med unga människor och göra dem till det bästa versionen de kan vara.
Mm.
Då tar man ju på sig ett jävla ansvar. Alltså så.
Att få
den uppbackningen som det kräver för att kunna göra det jobbet bra och inte behöva gå därifrån och känna att man har dåligt samvete, det är ju liksom för att man inte räcker till. Och inte behöva känna att man har dåligt samvete för att man inte räcker till, det är ju någonstans vad det här avtalet handlar om.
Ja, egentligen mycket, för jag tänker ju att ofta så är det ju det första folk säger när man säger att vi ska prata om det nya avtalet, för både du och jag är ju fackliga i viss mån.
Mm.
Och då är det ju lön. Och jag tycker det är så tråkigt att prata lön. För att man får ju, alltså det blir ju ändå liksom, ja det blir 3% eller 4% eller så blir det 2 500 och så blir alla arga. Eller du vet det här lärarlönelyftet. Ja. Men för att egentligen så handlar det ju om så mycket mer. Om att inte sitta på nätterna och jobba med bedömningsarbete. Att alltså, utan att
fast faktiskt det där måste man vara superödmjuk för och tänka att det finns olika delar från olika delar av skolvärlden. Ja. Jag är helt med dig på att liksom lön inte är nummer 1 längre. Men det är ändå så att lön är en av 3 delar i det här yrkandet. Och det ska absolut det ta med fan vara.
Ja.
Jag blir så på folk som tycker att nu ska vi släppa lönen. Att liksom de höjda lärarlönerna är problemet i skolan. Det finns ju folk som argumenterar så. Och det tänker jag ändå att så här, det finns fortfarande folk som har jobbat i 25 år i det här yrket och som inte har fått en rejäl löneökning.
Nej,
som är systematiskt underbetalade.
Nej, och absolut. Och du missförstod mig där. För det menade jag inte. Utan det jag menar är att det finns andra delar också.
Ja.
Som vi inte får glömma bort.
Ja.
För att lön är ju liksom en sak.
Mm.
Men det finns, och jag tycker ju egentligen generellt att alla ska tjäna över 35. Punkt liksom.
Ja.
Så. Men det finns liksom andra delar i det här att faktiskt få utvecklas i sitt yrke, att liksom att tas på allvar, att liksom få bli, alltså att få tid med sina elever, att få tid med sin planering, att få tid med, alltså att ens yrke tas på allvar, för det tycker inte jag den gör så ofta. Alltså det jag kan, mitt yrkeskunnande tycker jag sällan tas på allvar.
Nej. Nej, men precis. Och det där också, det kan man avtala in det. Ja, jo, på ett sätt ja, på ett sätt nej. Men man kan också skapa förutsättningar för det, såklart.
Mm.
Och där är vi helt överens. Och det är, jag är ändå glad att det finns andra aspekter av det här också. Att liksom arbetsmiljön kommer in som en aspekt och att det kommer in i det här också. Jag tycker om att man har i alla fall i början en inställning av att liksom, vi tänker inte kompromissa. Vi tänker inte finansiera vår egen liksom, arbetsmiljö med sänkta löner. Det är inte det vi, alltså så,
absolut
det är
inte
ingenting vi bjuder på, utan liksom så här, vill man ha en skola i kvalitet, då måste det få kosta.
Ja.
Och det är där skolan klämmer, att man betalar för liksom låg pris och förväntar sig lyx liksom.
Ja, och sen måste vi också komma ihåg att människor runt om i samhället kräver andra saker av skolan, men vi måste ju också lyssnas på så att våra förutsättningar.
Mm.
Alltså jag menar, valfriheten kostar skitmycket till exempel, men den kräver samhället, och då får vi ju liksom, okej, check på valfrihet, den kan vi bygga ut hur långt som helst, trots att den är svindyr.
Men det jag tror ur ett förhandlingstaktiskt perspektiv, nu ska vi prata förhandlingstaktik i podcastformat, för det är det vi behöver göra, du och jag som inte har något mer att göra, och framförallt så här, nu ska vi avslöja allting för arbetsgivaren.
Mm.
Men jag tänker så här, alla människor som ställer krav utifrån, låt dem göra det.
Mm.
Alltså, just när det kommer till förhandlingarna och tänker så här, okej, det här är en del av varför skolan är så himla viktig.
Mm.
Och om vi ska kunna möta det, ja, då behöver vi det här och det här och det här och det här.
Mm.
Om vi har liksom folk som är helt, alla krav folk ställer på skolan är inte vettiga. Men liksom, är det viljan att se skolan som en jättenaturlig aktör att lösa alla möjliga olika problem?
Mm.
Det är för att skolan är så himla central i samhället. Och i barn och ungas liv. Och liksom, det är den enda kanalen vi har för att möta alla unga som finns. Så, när vi bara, vi måste stoppa narkotikaproblem. Wow, skolan. Vi måste göra det här. Wow, skolan. Vi måste
Me too, det här. Skolan.
Ja, men precis. Så allting sånt är skolan. För det är där vi möter de unga människorna. Det är det enda sättet som finns. Och då måste vi också få förutsättningar för det.
Mm.
Så. Det är om den grejen. Det blir spännande att se vad som händer. Det
kommer
finnas en lång vinter, en lång vår. Förmodligen en lång sommar och kanske en lång höst innan det här är över och klart.
Och absolut. Och jag tänker att man faktiskt borde, vi lägger länken till det här avtalet, förslaget eller det här som
yrkandet.
De har, yrkandet.
Ja, precis. Precis
som de, så kan man gotta ner sig i det. Så återkommer vi när de börjar förhandla. För att, ja... Precis, får vi se vad som händer.
Så. Det
ja.
Finns någonting också. Du, jag var på ett jätteintressant möte.
Har du varit på möte?
Ja, jag jobbar lite med utvecklingsledare nu med det. Och förändras ens yrkesliv lite kan man säga.
Jag vet.
Så jag hade frukostmöte med kommunikationsavdelningen om PowerPoint förra veckan. Precis. Japp.
Men man kan inte vara, vadå, skulle du lära dig att göra än?
Man kommer dit, det är en person som introducerar. Jag har stort förtroende för vår kommunikationsavdelning. De är på riktigt bra människor utifrån liksom, så här. De gör den grejen bra. Men det är också så här, och jag gillar kommunikationsfrågor, men det här är också liksom, man bara, det här mötet hade inte jag gått på om jag inte jobbade centralt. Så det har inte funnits mina radar, och jag har inte haft möjlighet att göra det heller. Vem kan vara på kommunhuset klockan 8-9 en torsdag om man liksom jobbar som lärare. Men då, kommer dit och introducerar sig. Här är som är, man kan säga att hon är virtuos på PowerPoint. Man bara, jäklar vad jag gillar människor som kan en sak bra. Alltså det här är inte mitt jobb liksom, som jobbar med miljarder saker samtidigt. Hon har tagit fram nya PowerPoint-mallen som jag ska använda, som är grafiskt. Och så. Men den är också supersmart, så att den, liksom, den tvingar dig att följa grafiska riktlinjer. Så det är inte det att folk kommer liksom balla ur och hålla på testa en massa andra saker, för att det bara automatiskt layoutas så som det ska vara.
Är det liksom, ni har tagit fram den?
Ja. Visst, med liksom alla grafiska profiler och riktningar och sånt som är viktigt för folk som jobbar inom kommunikation. Mm. Och man blir så här, okej, soft. Men det här var också väldigt intressant, för att hon det gick över från att liksom första tredjedelen, eller så här, nästan halvan, handlade om den här mallen. Hur funkar det här? Hur lägger man till det här? Hur gör man med de här grejerna? Och så. Nu jobbar inte jag jättemycket med PowerPoint, för jag jobbar mer med Google-presentationen.
Eller hur?
Men jag har ändå full version av Office på min dator som jag skulle kunna använda, så det är inte konstigt.
Nej.
Och det är schysst att kunna lära sig hur man gör snygga liksom, presentationer och så. Med. Det är ändå ett värde i det. Men då börjar man gå lite över till presentationsteknik. Och lite grann så är retorik och liksom vad får man skicka för signaler när man står på olika ställen och hur man gör och liksom hur man tar emot och liksom så här forskning om, eller så här, inte forskning, men i alla fall studier som visar att liksom så här, ett första intryck av en talare, hur mycket det påverkar liksom vad man tar emot och hur man filtrerar och liksom så här, det är så att hon är värsta så här, coachen om liksom hur man presenterar saker smart. Och bara, så här, du har ett ansvar för att liksom inte bara presentera innehåll utan också så här, hur det tas emot och hur det här ska liksom landa och vad du vill att folk ska ta med sig härifrån. Och då bygger man upp en presentation på det här sättet. Man börjar med de här bitarna och så är det liksom retoriskt lyfter fram de här sakerna. Och så. Och det var liksom super så här, inte bara PowerPoint. Det var allt från liksom, så använd sådana här grejer, den lilla kontrollen, då kan du röra dig på det här sättet, då kan du göra bara si och så. Lägg in svarta bilder emellan så du kan liksom ta bort fokus från det som händer på skärmen när du gör de här sakerna. Lägg in en bild för att först för att provocera eller för att locka till tanken med att folk är på väg in för att liksom ta kommando över situationen redan då. Allt liksom så här steg för steg. Superintressant. Så man känner så här, det här har jag nytta av när jag håller föreläsningar, men det är också, det här skulle jag ha nytta av i mitt klassrum. Så. För att liksom, nu har jag haft, i år har jag, för jag delar en ganska liten mentorsgrupp med en kollega, för att liksom, jag har massa olika uppdrag samtidigt. Så i år har jag haft kanske 10 utvecklingssamtal eller så den här terminen. En del har haft själv, en del har vi haft tillsammans. Av de 10 så kanske 7 eller 8 och på något sätt att tangerat så här, liksom, att så här, men det är bra när vi har genomgångar, det är intressant, jag lär mig mycket då, men jag gillar också det visuella när vi kollar på filmer eller när vi liksom får se hur saker funkar, för då fattar jag mer så. Vi har liksom pratat mycket om det och då börjar jag inse mer och mer att mina elever förväntar sig visuellt paketerad undervisning så. Det funkar inte bara så att prata utan det är bara läsa en text, utan det måste finnas liksom så här stödstrukturen för att liksom, så här, kunna ta till sig saker. Och det är de så pass medvetna om vid 10-11 års ålder. Men, så här, men när jag kollar på filmer, då fattar jag. När jag kollar på de här grejerna, då fattar jag. Och jag tänker att det hänger så mycket ihop med de här grejerna. Hur man paketerar, hur man kommunicerar med folk som konsumerar mycket information och som liksom är kräsna. För även om inte de kan bara sätta finger på vad som är vad, så kan de fortfarande säga att så här, det här är bra, det här är inte bra. Det här är tydligt, det här är inte tydligt. Och det gör att jag tänker så här, så den här kursen borde fler människor gå på.
Men absolut, alltså det finns ju någonting som är fantastiskt i det när människor kan saker sådär. Alltså fått nörda ner sig i saker och få presentera, för att det är klart att man gör knäppa saker, alltså när man håller på med det där, du vet, att man tror att det här är intressant och så blir det helt knäppt, för att det är inte alls intressant för att man tror det.
Nej.
Men det är ju liksom bara, det är ju intressant. Oj, vänta lite. Nu, jag skulle ju visa dig en sak. Förstår du? Men den bara låta. För att saken är ju den att jag skulle säga en sak, men jag tar om det.
Ja.
Men det är fantastiskt när man paketerar saker på ett rätt sätt. Och apropå det så har ju jag undervisat för första gången i grammatik. Det berättade jag för dig förra avsnittet. Och då har jag ju tagit hjälp av en YouTuber från Göteborgs universitet som heter då La Gram Marie.
Åh, herregud.
Ja, men hon heter det på YouTube. Och hon har gjort fantastiska, apropå det, förpackade filmer i då grammatik. Som är små och liksom smidiga. Och sen har jag fotat av delar i den för att ta ner filmerna på en kort, långsammare nivå. Och gjort powerpoints av det. Var dit jag skulle komma. Där man liksom bara har bilder, alltså stillbilder från en film. Och sen kan man då se på filmen sen som stöd. När vi har haft vår genomgång. Och istället för att då skriva, för att ofta så tycker jag ändå att det blir, att man har något behov av att förklara mer. Du vet, man skriver någon text. Så jävla onödigt. Och så smidigt det är med bara någon som har gjort en smart bild. Och så kör man den. Alltså ett foto liksom.
Jag tror jättemycket på det. Och jag tror att man ska liksom förhålla sig till det utifrån att det är en bra ingång till en mer engagerande undervisning. Jag har ett superkonkret exempel på det, för jag började leva efter en del av de principerna nu när jag planerar undervisning. Så idag hade jag undervisade några femmer, några fyror, mest femmer. Så är det en ord jag kommer med fyrorna. Så. Som är så som fyror är på många sätt. Så jag känner att jag drar på en bild redan från början. Och det visar sig nu i veckan att NASA-forskare har för första gången hittat en stjärna. Vad som händer just nu i det här rummet, för den som bara lyssnar och inte ser, alltså alla utom jag och Karin, så är det Karins axlar bara nej. Den sjunker ner, hon bara lutar sig tillbaka och tänker, nu får han hållas ett tag så får vi klippa bort den här skiten sen. Men
nej,
det finns en koppling till det vi pratar om.
Men Jakob älskar NASA.
Ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Ja, det gör jag. Jag går in på den hemsidan oftare än vad jag vill erkänna. Men ändå, NASA, de har hittat en ny sol, ny stjärna. Så, och så har de hittat ett system med planeter runt omkring. Och för första gången har man hittat 8 planeter runt en stjärna. Precis som hos oss. Så har man för första gången hittat en annan stjärna med 8 planeter. Och då kan man ju direkt börja tänka sig här, är det här vårt twin-solsystem någonstans? Nej, det är inte alls. Men liksom, det är ändå coolt att det börjar likna lite mer så som vi har det. För tidigare har man bara hittat en eller två eller tre eller några. Så. Då tar jag fram den här bilden som jag lägger på vår hemsida också. Där man jämför solsystemet liksom Merkurius och Venus och jorden och Mars och liksom ordning och så. Och så kan man se storlekar och ordning på de här planeterna i Kepler-90-systemet.
Så det som man har hittat nu då?
Ja, precis. Och så har jag hittat så drog jag fram den och så lät eleverna komma in och kolla på det och så fick de fundera och så fick de liksom, jag bara så här, men kolla på det här, vad ser ni för mönster, vad ser ni för likheter, skillnader? Och de är direkt så här, ja men det är några små först, sen är det några stora, deras kommer i storleksordning typ, det gör det inte våra, för att Uranus och Neptunus sabbar allt som allt.
Ja, men den där skäpar väl allt också?
Jo, ja, precis. Så börjar de jämföra lite olika. Så börjar de kolla på den tredje planeten i solsystemet, alltså i solen, i jorden. Också den tredje planeten i Kepler-90-systemet, som är Kepler-90i, heter den. Och de är typ lika stora. Men den där ser ut som jorden, fast den är lite gul istället för blå. Tänk om det är som jorden, fast gult istället för blått. Den kanske har gula hav, för exempel.
Blir gul himmel.
Ja, men det är som det som händer. Och så blir de så här, börjar prata om det. Och så rätt för det säger någon som bara, va? Tänk om det sitter några på den planeten och har en lektion just nu om att de har lärt sig om att det finns ett solsystem och den här planeten jorden. De är helt tappade. Då har de miljoner frågor om allt möjligt som hade med det här att göra. Den uppstarten på den lektionen som jag tänkte var, skulle vara 5 minuter medan jag väntade på att alla skulle komma in, för att det tar alltid tid. Det tar alltid tid. Det blev istället 15 minuter av massa frågor. Om så här, hur är det saker funkar? Hälften kan jag svara på, hälften har ingen aning om. De får skriva ner.
Jag vill gärna veta hur många det är som bor på planeten.
Finns det liksom, de är ganska unga fortfarande, som jag säger, men finns det någon som bor där? Vet man om de gör det eller inte? Hur lång tid skulle det åka dit? Hur vet man att de här finns? Varför heter de Kepler 90b, Kepler 90c, Kepler 90i, Kepler 90d, e, f, g,
ja, men det är ju jättekonstigt att den trean heter i.
Det är för det är den de hittar nu. De visste att de här 7 fanns och sen nu bara hittat den 8:e. Och du säger, aha, nu är det 8. Så det är det också därför som det är lite så. Men sådana grejer, kunna prata om det och kunna se hur man kan se och så. Sådana grejer var jätteintressant och det var en kanonbra start. Apropå det här frukostmötet på kommunikationsavdelningen om PowerPoint.
Kommunikation är bra alltså.
Det är absolut en förmåga som jag tror att man borde lära sig mer om till mans, framförallt om man jobbar med kommunikation så som lärare gör i sitt yrke.
Hör du?
Japp.
Skolforskningsinstitutets försöksverksamhet. Nej, vad tänker du när du hör det ordet?
Jag tänker mig att det är lite som, jag föreställer mig ett laboratorium ja. Utanför Uppsala där folk i vita rockar gör experiment på saker.
På kaniner?
Ja, men precis. Jag tänker sig vita labbmöss och så bara, vad har de för effekt av katederundervisning? Så de sitter där och så liksom och så kommer det. Och så tror jag att inbjuden ibland fanns jag håller lite föreläsningar så man ser de här mössen bara sköter de sig så lägger man in i mobiltelefon bara vad händer så tänker jag till.
Kan vi ta om just den lilla biten utan att nämna några namn?
Ja, kanske det är bara det. Jag föreställer mig för att det är något laboratorieverksamhet där man testar fram saker om skolan. Så skulle jag säga.
Ja.
Jag tror vi tar med det och så bara beep. Jag kan blipa hans namn. Jag läser det.
Ja, det är bra. Det var väldigt roligt. Men i alla fall, jag har i alla fall fått i min, jag vet inte, det är någon som tycker att jag inbjudan att nominera deltagare till försöksverksamheten på Skolforskningsinstitutet. Och då undrar jag, är det jag som ska vara försökskaninen eller ska jag vara forskaren?
Det är faktiskt precis så att du ska vara försökskaninen som hjälper forskare. För så är det. Jag har läst på om den. Försöksverksamheten är en grupp lärare från olika skolor som på ett systematiskt sätt prövar och utvärderar utvalda arbetssätt och metoder från institutets systematiska översikter. Mm. Så det handlar om att liksom så här beprövad erfarenhet. Hur gör man det? Och framförallt, hur gör de det?
Mm.
Skolforskningsinstitutet har inga egna elever. Så att de eleverna har varit galna. Man galna på riktigt. Eller som att säga supermänniskor som allihopa har A i alla ämnen. Så de testar och samarbetar med lärare för att se hur funkar det med det här, vad händer om vi gör det här och det här. Jag tror det kan vara en ganska intressant relation ha. Tänk bara så här, var kompis med folk i Skolforskningsinstitutet som bara, du, jag har läst om det här, vad tror du om det här? Kan inte du läsa den här grejen och sen testa det och så ser vi vad som händer?
Ska vi nominera oss?
Jag är jätteintresserad av den här grejen. Jag är jätteintresserad av för många saker för att jag ska må bra, men jag är jätteintresserad av den här grejen. Det är sant. Så funkar det att vara lärare och så funkar det att vara jag.
Ja, jo, jag är med på det. Men det här låter ju... Men min fråga är ju då, om man nu är försökskanin, eller vad du menar var, det låter så roligt bara. Det är ju bara det jag försöker liksom... där deltagare från första omgången agerar med mentorer. Mm. Alltså, ska man då liksom ha... Är det i sin tjänst? Får man det utöver sin tjänst? Vad innebär det liksom?
Ja, precis. Så är det, för humanens del så innebär det, om man deltar i det där, att man får en generell kompetensutveckling för någon eller några lärare inom systematisk verksamhetsutveckling genom evidensbasering.
Mm. Mm.
Man får ett undervisningsutvecklingsprojekt på skolor som deltar på grund av forskning, och man får goda möjligheter till nätverk och bla bla bla.
Mm.
Så jag tror att man också förväntas investera liksom så här lite tid i de här människorna.
Mm. Mm.
Men jag kan tänka mig att om man är en kommun som har första lärare för exempel, så tänker jag att det är människor som man redan ofta har avlönat för att de ska driva projekt och för att de som ofta har tid för projekt.
Mm.
Och som inte alltid i alla delar av hela Sveriges skolsystem har varken mandat eller uppdrag eller liksom så mycket egentligen att göra.
Nej.
Så det finns inte som att det inte finns folk som så här skulle kunna hoppa på den här grejen. Och Skolforskningsinstitutet, vad de gör är att de vill ta tillvara på erfarenheter från skolans praktik. Och så vill de också bygga ett större nätverk mot skolor och lärare. Så. Och det är väl supersmart. Jag gillar verkligen den idén.
Mm. Jag tycker att alla ska söka.
Men jag tänker också att vi gör så att vi bara lägger en länk till Skolforskningsinstitutet så får de ta och svara på fler frågor. Mm. Så tar inte vi något ansvar för det. Hörrni, tiden börjar rinna ut som vanligt när vi poddar, så bara försvinner det som är så.
Ja, det är bara så här. Men det var himla trevligt att träffa dig igen, Jacob.
Det var kul att ses, det var kul att prata. Jag hoppas att ni som har lyssnat har tyckt att det här var nice också.
Ja.
Vi gör så att vi släpper lite specialavsnitt under jul- och nyårsuppehållet som vanligt. Så det blir inte mycket uppehåll över poängen. Utan vi släpper ett avsnitt där vi summerar, du och jag, summerar jul. Julskinka. Nej, det är inte alls avsnittet vi gör. Utan vi summerar året som har gått. Och sen har vi en rad prominenta gäster som spanar in i nyår. Ja. Nej, det gör de inte heller, de spanar in i nästa år. Jakob får prata då.
De spanar in det nya året med förväntningar på det helt enkelt. Så vi gör tillbakablicken och de smarta gör framåtblickarna.
vi safer och de får sticka ut hakan och se vad som händer. Nej, ja. Det blir jättefint. Vi säger inte så mycket mer om det just nu, utan det får ni hålla utkik efter där du hittar dina podcasts. Tack och hej!
God jul! Det här är Skolsverige.